Välkommen till På tal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Widesjö och Pernilla Kisch. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att sticka ut ur bruset, hitta de återvärda leadsen, göra karriär och mycket mer.
Varmt välkomna till årets första poddavsnitt.
Verkligen, äntligen är vi igång igen, Pernilla.
Det känns ju fantastiskt. Vi startar upp podden år 2. Wow, det var ju inte skrivet i sten ändå när vi drog igång förra året, eller vad säger du?
Nej, verkligen. Men det har ju varit superkul och jag är supertaggad på att dra igång ännu ett poddår tillsammans och träffa ännu mer spännande gäster också.
Helt otroligt. Men du, jag kommer ihåg alla de här, vi har ju intervjuat en hel del poddare under året ju. Sådana som själva driver podd. Och jag har ju sett här att de som har hållit på ett tag, de jobbar ju med säsonger. Eller hur? Så man frågar sig hur många poddavsnitt har vi gjort, vilket avsnitt är inne på nu? Det vet de inte. De vet bara att de har gjort så många säsonger. Är vi där nu också? Ska vi börja med säsonger?
Nej, men jag tycker inte det. Du vet, jag gjorde ett aktivt val här när vi publicerade vår podd från början. Att jag tycker det är lite kul att ha många avsnitt istället för att ha säsonger. Det är lite roligt att det går upp mer i antal. Så att jag tänker att vi kan låta det vara på antal istället.
Fine med mig, så kan vi göra. Men du, något som är riktigt kul. Jag drack ju faktiskt en kaffe med en före detta poddgäst i förra veckan. Det tycker jag var bra. Dels kul att starta upp året liksom, med lite så här knyta kontakter. Men också så himla roligt att podden bollar upp för sånt här. Eller hur?
Verkligen. Och det är ju superkul och det är spännande ämnen också som jag tycker de olika gästerna från förra året har bidragit med, som ändå skapar en del diskussioner bland både våra lyssnare, men som ger lite ringar på vattnet ändå. Så det är spännande.
Riktigt, riktigt kul. Men du, Frida, hur har det varit att komma igång efter ledigheten, tycker du?
Ja, nej, men det har ju varit en käftsmäll, skulle jag nog ändå vilja beskriva det som. Så mjukstart är inte riktigt det som det går att beskriva som. Jag började ju, vilket datum var det? Det var ju, jag hade en vecka ledigt in i januari. Så jag började en del redan, hade jobbat igång lite. Och det gjorde jag även efter sommaren 2021 och sa att jag inte skulle göra det igen. Men jag gjorde det igen. Och det är ju väldigt speciellt att vara lite ledig när andra har kommit igång. För när man väl själv kommer in, då behöver de här dagarna att dra igång gärna, så är alla andra redan uppe.
Ja, men gud, det känner man igen. Det här vet jag att vi pratade om efter sommarledigheten också. Hur kämpigt det där är.
Nej, men det är bättre nästan. Jag sa det sist också, att det är bättre att ta lite semester innan då istället. När folk fortfarande är kvar lite. Men det var väldigt skönt. Jag hade en lång ledighet och kände mig verkligen utvilad när jag kom tillbaka. Men det som jag tycker är lite läskigt nu, det är att det känns som år och dag sedan jag var ledig. Och jag har bara jobbat en vecka. Så att, jag känner att jag behöver liksom hitta ett sätt att hitta tillbaka till den där ledighetskänslan, även fast jobbet har lagit igång.
Det här zen-lugnet liksom.
Ja, exakt.
Ja, jag håller med. Det får vi verkligen se till att påminna varandra om också. Jag hade också en sjukt härlig ledighet och jag tror aldrig jag sovit så här mycket som jag gjorde det här jullovet. Mina barn är blivit lite större nu, så att det går liksom att tweaka lite så att de går och lägger sig lite senare och sover lite längre, och det är ju faktiskt helt underbart. Gud, sömn alltså. Det är inte att underskatta. Nej, så att jag kom tillbaka riktigt taggad. Faktiskt kände att jag älskar ju, som jag misstänker du också gör, att skriva, du vet, så här, to-dos, fokus, vad ska vara mitt fokus, vad är viktigt, vad är mindre viktigt. Alltså jag älskar att börja så, du vet, i någon typ av inspirationsbubbla liksom. Så det gjorde jag, och så blev ju allting digitalt nu igen då med corona och sånt, så att jag började också styra upp, du vet, strukturen så här. Vad ska vi ha för incheckningar med teamet, hur ska vi göra det här digitalt, du vet, allt sånt.
Nej, men verkligen, jag tycker det är superkul att börja året så och gotta i vad som är viktigt och inte. Och vi hade ju gjort rätt så mycket av det i höstas. Vi pratade väldigt mycket 2022 innan vi gick på julledighet i teamet, så vi startade i januari nu med att ta upp det igen och kolla vad det vi sa, känns det fortfarande relevant? Är det de här ledstjärnorna vi vill ha för 2022? Vi ställde väl oss frågan lite så här, för vi satt i december och tänkte på de här frågorna och så sa vi, ja men när det är december 2022, vad vill vi kolla tillbaka på för år då? Vad vill vi, vad ska ha hänt i 2022 för att vi ska vara stolta över året? Och så kom vi fram till 5 olika saker som vi kände att det här, då känner vi att vi är stolta. Och det var att vi har vuxit i teamet, att vi har fått vår nya webb helt up and running, att vi har ökat trafiken markant, och så har vi lite siffror på som vi ska mäta där. Och att vi har kommit längre fram med vårt varumärke som vi är helt nytt i Norge. Så det är också en sån som vi behöver för att vi ska känna att vi har gjort bra saker under året.
Gud vad bra grejer. Skicka dem till mig. Så den copy-paste på det. Nej,
just det.
Nej, men det är... mycket av det som du nämner som liksom är för liksom som du säger, ni är ju på en ny marknad eller Excited har gått in på en ny marknad. Mycket av det stämmer ju väldigt mycket överens med det som vi håller på med vårt affärsområde som också ju är nytt på den svenska marknaden. Men liksom det är ju väldigt mycket nytt. Så våra mål handlar ju också supermycket om det här. Att liksom bygga ett varumärke. Att vi ska vara liksom en spelare bland de här
verkligen.
Ja, men det är jättemycket sånt.
Men och den femte sa jag inte, och det är också kopplat till leads. Där vi också känner en viss, att vi behöver ha lite olika sätt att tänka kring leads också.
Men det var ju riktigt snyggt. Jag vet ju att ni var väldigt bra i fas, som du sa det, att ni hann liksom göra mycket av det här redan i slutet av året. Och snyggt att loopa tillbaka till det. Ja, men riktigt
bra start. Men annars så har ju jag djupdykt och verkligen kickstartat med vår rekrytering i januari här nu. Vi håller på att söka mer talanger till marknadsteamet i Norge. Så att rekryteringsprocessen är i full gång. Så det ska bli spännande att se vilken spännande och härlig kollega som kommer bli en del av teamet där snart.
Kul! Och bra timing då att vi hade liksom rekryteringsfokus på den sista podden innan jul där ju, med Digitalenta. Du fick lite tips där.
Ja, det fick jag verkligen. Så att denna veckan så fortsätter processen med presentation av case. Så att det ska bli spännande att se vad för lösningar våra kandidater har kommit fram till.
Passar vad nice.
Väldigt spännande. Men Pernilla, dagens ämne. Vi ska ju snacka en del dark social idag. Och det är ju ett spännande ämne. Och jag tycker man ser ibland att det dyker upp lite här och var med det här ämnet som handlar mycket om det här med word of mouth. Att man, det sprids organiskt och på ställen där man inte kan mäta. Till exempel att en länk skickas i ett chattmeddelande. Att någon rekommenderar någon någonting på ett sätt som man faktiskt inte kan följa riktigt som marknadsförare. Genom klick på en länk eller sådär. Så det ska vi prata mer om idag.
Ja men precis, och vi har ju liksom, men jag tycker verkligen vi har hittat den ultimata gästen tycker jag för att starta upp podden år 2 som vi sa här tidigare. Och det är ju en person som verkligen är så här, du vet, marketingaktig i att personen har både en fot i sälj och en i marknad. Och om du minns vårt allra första poddavsnitt från 2021 så var ju det faktiskt just kopplat till smarketing. Så jag tycker det är väldigt fint att knyta ihop säcken att vi börjar år 2 lite grann där vi började år 1. Men såklart med ny twist och take på det och liksom det här med lite dark social och utmaningen som vi har i att man som marknadsförare kan mäta egentligen allt mindre då. Och åtminstone borde fokusera på att mäta allt mindre är väl lite taken som många har. Och dagens gäst då är ingen mindre än Oliver Lopez. Föreläsare, författare, säljcoach, driver eget bolag som heter Struct Sales. De sysslar också med HubSpot, precis som vi. Och de på Struct Sales då, de hade ett webbinar på just det här temat dark social strax före jul. Så det var lite där också som inspirationen kom då till dagens ämne när vi bjöd in Oliver. Så det ser jag väldigt mycket fram emot.
Det skulle bli superkul att prata med Oliver. Och det är lite extra spännande tycker jag för att vi sa ju innan i vad heter det, årets sista podd för 2021 så berättade jag ju att vi kommer göra ett projekt internt kopplat till demand generation och just dark social är ju en del i det med att skapa varumärke och ett behov utan att kunna mäta exakt allting.
Mm.
Och det här projektet tänker jag att jag kommer berätta lite mer om det i varje poddavsnitt, men det som händer just nu i det här projektet, vi ska utvärdera ifall demand generation är någonting för oss och exakt hur vi ska jobba med det på Excitec och i våra olika marknadsteam. Så nu ska vi håller på att göra ett underlag till vad det är som faktiskt är hur vi jobbar med lead generation idag och hur man ställer om till en mer demand generation approach. Så den här veckan så kommer jag och en kollega träffa Adam igen och ta en digital kaffe med honom. Så han var ju med i podden i höstas, Adam Holmgren. Och se precis hur de gick tillväga på Get Accept när de ställde om med till Demand Generation. Så det tänker jag, den resan kommer ni få följa med på under våren.
Super, super kul. Älskar. Och där är ju återigen liksom någon som varit med i podden tidigare då, som blir ett nätverk som inspirerar. Och jag ser fram emot att få lite uppdateringar kring det här. Jag tror ju liksom att det är rätt väg att gå. Så det ska bli väldigt kul att se om det är någonting vi faktiskt kan börja med och implementera fullt ut.
Verkligen. Men det känns jättespännande. Men Pernilla, med det sagt tänker jag, då drar vi igång och bjuder in dagens gäst.
Det gör vi.
Välkommen Oliver!
Tack så mycket, kul att vara här.
Jättekul att ha dig med.
Vi taggar det. Men alltså, var ska vi börja någonstans? Men du Oliver, jag måste bara få fråga dig. Jag gjorde ju lite research på dig såklart innan du skulle gästa podden här och gick in och kolla på din LinkedIn-profil. Tänkte så här, var kommer han ifrån? Vad gjorde han från första början tänkte jag? Och så började jag scrolla din profil och där får man scrolla. Alltså, du har ju varit med.
Jag är gammal.
Ja men alltså jag liksom så här 98 någonstans tyckte jag mig kunna se att det börjar
då känner jag mig alltså det är så för mina gråa hårstrån ni ser ju det här nu spelar in det, de kommer av en anledning.
Nej, men jag tycker det är grymt imponerande. Och det är också imponerande eftersom jag ju nu vet lite grann vad du jobbar med, att du liksom är HubSpot och liksom föreläser kring marketing och liksom så här. Kan du inte bara berätta liksom hur en person som började som säljare 98 har hamnat där man är idag och varför blev det marknadsföring som du brinner så mycket för?
Det är så jäkla spännande tycker jag, därför att jag har verkligen gjort den här resan som många av våra kunder gör och fortfarande är det så att när jag föreläser så är det väldigt mycket för säljteam och större liksom säljorganisationer och då handlar det om modern försäljning och att att vara värdeskapande i sin kommunikation och inte prata så mycket om sig själv och sina prylar. Så här klassiskt som tydligen aldrig tar slut. Alltså företag fortsätter med detta. Och det här pratade jag om för 10-15 år sedan. Alltså, men det är fortfarande samma utmaning. Och jag tror att det som är roligt med marknadsförande är att jag kommer ju från den här, jag brukar säga, kalla mig själv den här klassiska väskdängarförsäljaren. Som sprang runt och knackade på dörrar och liksom sålde på folk sånt de behövde och sånt de inte behövde. Det här är ju preskriberat nu. Så att, men alltså jag hade ju, du vet, så här gamla dåtidens CRM, om man får säga, jag jobbade i CRM även 95-98, men så här, papper och penna, kartotek där man skrev ner anteckningar om kunder och vad man hade pratat om och sådär. Till idag då, där jag jobbar i stort sett gjort i många år, alltså superdigitalt och knappt någonting analogt alls. Det som har hänt är att när jag hoppade på innan jag började liksom anställa folk och mot den organisation jag har idag och tidigare anställda och sådär, när jag var helt själv, hoppade på HubSpot för 7-8 år sedan som partner. Det var då hela grejen började med det här. Ja men fast den här digitala, det är nog ganska relevant. Kunderna gör nog en hel del, tar en hel del beslut och kollar upp företag och personer innan man liksom börjar prata. Alltså hela inbound som idag är superhett. Som jag då pratade om för 8 år sedan som nu heter den någonsin. Vilket jag också tycker är helt fascinerande hur det kan återuppväxt. Självklart så beror det på den situationen vi sitter i och digitaliseringen är påtvingade. Som jag tycker är jättebra att den har blivit och liksom så här påtvingade oss. Men idag handlar det ju väldigt mycket om att alltså är du riktigt duktig säljare eller marknadsförare då är det väldigt mycket som går i varandra. Och det här är någonting som att första gången någon kallade mig för ja men du är en riktigt vass marknadsförare. Då blev jag så här stött. Jag blev så här, va? Vad fan? Jag är ju säljare, vadå? Jag är ingen marknadsförare. Du vet, jag gör affärer, jag gör business, jag stänger intäkter till mig och mina kunder. Det är det jag gör och gjort i hela min karriär. Marknadsförare, Det gör de ju inte. Men så börjar jag tänka lite, fast vad är det egentligen marknadsföring och försäljning är? Och det är det som är, sen gillar inte jag uttrycket smarketing. Det handlar inte om det, det handlar om det så här, sales marketing, det spelar ingen roll, sales marketing, delivery, alltså consult, det spelar ingen roll, det är så här, intäkter. Det är så här, tjäna pengar för bolaget och göra det på bästa möjliga sätt. Och jag tror på så här, en organisation där man har människor som är specialister och är duktiga på olika saker. Det finns säljare som är helt okej på att skriva. Inte jättemånga, men det finns. Det finns marknadsförare som är väldigt affärsfokuserade också. Så att jag tror det är farligt att dra så här alla över samma kam. Sen tror inte jag att det är väldigt få marknadsförare som vill sitta i en liksom så här, du vet, avslutsförhandlingssituation i en jättestor affär och förhandla med en motpart och riska tappa affären eller ge för mycket rabatt och sådär. Klassisk säljegenskap. Men förutom den så tror jag så här, och väldigt få säljare som gillar det här med varumärkesbyggande, om man säger det på det sättet. Men jag tror att idag så behöver det en kombo av båda. Så att idag är jag mer stolt att bli kallad marknadsförare än vad jag var för kanske 5 år sedan. För att för mig är det ett bevis på att du är en duktig säljare om du fattar marknadsföring.
Härligt, men alltså jag och Frida, vi brukar ju prata mycket om att det handlar, alltså att marknadsföring handlar om kommunikation, att en marknadsförare i grunden är en duktig kommunikatör, och det är ju ofta säljaren också, men som du säger, det är ofta säljaren kanske inte är så duktig på att skriva, så jag tänker så här, säljaren är ju mer kanske verbal och kommunicera face to face, och som säljare vet man ju att man, som du säger, i en förhandling eller var som helst egentligen säljprocessen måste väga sina ord på guldvåg, säger du fel så kanske kunden tackar för sig direkt liksom, så medan marknadsföraren då är mer van vid det skriftliga liksom, och att kommunicera bredare, inte bara mot en då kanske.
Absolut. Sen är det ju så också att jag menar, har du, förstår du marknadsföring som säljare, så blir du också en bättre kommunikatör, alltså både verbalt och liksom så här. Därför att det handlar ju om, det som jag tycker är intressant som gammal säljare då, det är att ta liksom det här, ja men du vet, målgrupp, budskap, köpresa. Du vet, så här, för 5, 6, 7 år sedan hade någon sagt det till mig då, så hade jag bara, men sluta, ge mig lite möten, så skickar jag lite offerter och så gör jag lite affärer. Jag vet vilka kunderna är och jag har blivit så jäkla varse om det här, alla kunder vi har jobbat med, så här, alltså man vet oftast inte på säljsidan, vilka kunder är det? Bara, nej, men antingen jobbar man med samma kunder man alltid har gjort, eller så har man missbedömt vilka kunder som faktiskt är intresserade och som vill köpa. Och grejen är så här, du kan ju tycka och tro hur mycket du vill, både som marknadsförare och säljare, men det är ju kunderna själva som bestämmer om de tycker att du är intressant eller inte, och där kommer ju hela budskapsmappningen och målgruppstänket in. Vi måste ju veta vem vi pratar med och vad vi vill liksom kommunicera för att det ska vara relevant.
Nej, men verkligen. Men nu pratade vi lite grann om kombinera sälj och marknadsföring, men jag tänkte på, ni driver ju också en podd. Du driver en podd tillsammans med
Micke,
precis. Och där kombinerar ni ju, det har en annan kombination, det kombinerar ni ju sälj, marknadsföring och ledarskap. Alltså, hur blev det så och hur lärde du känna Micke?
Jag och Micke jobbat tillsammans. Du kollade på min CV när du kom ner där till början på 2000-talet, eller till och med faktiskt slutet på 90, jag kommer inte ihåg när jag slutat räkna, men det var ett bra tag sedan jag bodde i Göteborg. Då jobbade vi som säljare på samma bolag, ett stort amerikanskt bolag. Och där lärde vi känna varandra och sen så gick vi skilda vägar och sen så gick det många år. Och så var det faktiskt Micke som kontaktade mig för 5, snart 6 år sedan och sa bara, du, fan, ska inte vi köra en podd ihop? Vi har ju mycket, vi snackar ju alltid mycket och sådär, och när vi jobbade tillsammans hade vi mycket så här tankar och det. Så vi bara, ja men det gör vi. Så syftet att dra igång podden som vi snart har haft i 6 år, jag tror vi har haft den i 6 år. Det var ju att diskutera så här, ja men försäljning, marknadsföring, ledarskap. Sen är ju Micke väldigt duktig på produktivitet, du vet, time management, effektivitet, struktur. Och jag, det kanske man inte tror, men jag älskar ju struktur. Till en viss del så är jag också hyfsat långsiktig med att faktiskt jobba strukturerat. Men skillnaden är att Micke lever ju för det här och är superduktig på det här. Så att där hade vi ett gemensamt intresse. Jag älskar ju, du vet, appar och listor och to-do-app och kalender och tidsblockning och sånt. Jag läser typ alla böcker jag kan komma över om det. Därför jag tror också att det är en viktig komponent i säljarbetet. Att vara strukturerad och liksom äga sin egen tid. Och så började vi podda ihop. Och sen, så vi kör ju fortfarande så här. Om vi inte har gäster så kör vi varannat avsnitt. Jag kör sälj och marknadsföring. Och Micke kör ledarskap, personlig effektivitet och struktur. Skitkul.
Gud, men det var rätt tidigt. Ni satsade på podd. Det måste ju varit rätt tidigt i poddsvängen liksom.
Ja. Ja, det var hyfsat tidigt. Jag kände väl redan då att ja, men vi kunde kanske varit lite tidigare, men det var med facit i hand ganska tidigt. Nu är det ju lite som att nu senaste året, sista två kanske, det har det exploderat. Men det tror jag också en effekt av pandemin såklart, att sådana här grejer poppar upp. Så nej, men vi var ganska tidiga och vi är avsnitt 144 spelade vi in här senast tror jag. Så att, vi kör varannan vecka, vi har gjort det 5-6 år sedan.
Väldigt imponerande. Jag förstår att man kanske inte kommer ihåg alla 144 poddavsnitten, men har du någon så här favorit, top of mind, någon som du ofta liksom tänker tillbaka till att det där
var riktigt alltså riktigt. Jag har ju, om man får vara lite egoistisk då, så har jag ju ett avsnitt som jag då höll kring mitt så här mantra som jag har hamrat på LinkedIn i alla de här åren, och det är ju liksom värde, det är ju ett värdebudskap och hur du kommunicerar äkta kundvärde. Och inte pratar om dig själv och dina prylar och produkter. Liksom. Det finns, jag tror det heter så, vad är ett värdebudskap? Eller hur skapar du ditt eget värdebudskap? Men vi har gjort, det är så många avsnitt så att många går i varandra. Så vi börjar känna lite så här, nu har ni kört ett tag, men när ni är uppe i 140-150 avsnitt, då börjar man bli lite så här, har inte vi pratat om det här med budskap? Jo, det har vi gjort. Vi har kört i 6 år. Har vi pratat om produktivitet? Ja, det har vi gjort. Ledarskap? Ja, i flera vändor liksom. Så nu är vi lite så här att nu får man nästan gå ner på så här detaljnivå och grotta ner sig ytterligare i de ämnena vi redan har pratat om. Vilket i och för sig är roligt.
Verkligen. Ja, där ligger vi där, Frida.
Ja, precis. Snart så. Ja, snart så. Men det är väldigt spännande. Sälj och marknadsföring går ju väldigt hand i hand. Men hur intresserar du dig för HubSpot överhuvudtaget?
Det var roligt. Min sambo har jobbat med digital marknadsföring under många, många år innan jag blev HubSpot-partner. Det var faktiskt hon som häcklade mig under något år eller två innan jag hoppade på HubSpot och liksom sa det att, ja men du vet, kom igen nu, du måste bli lite mer digital, kunderna finns på nätet. Hon jobbade på olika byråer och sådär. Liksom, så det var hon som på något sätt och vis fick in mig på det här. Så började jag kolla upp det där och så sa, aha, marketing automation. Faktum är att jag hoppade på ett system som heter Act-On. Som är så här, typ Windows 95 miljö Ghost Marketing Automation. Alltså det tråkigaste som finns. Men jag körde det som partner i en månad. Och sen lade jag ner det. Och sen så hoppade jag på HubSpot och ångrar inte en sekund. Liksom det valet. Men det var min sambo som fick mig in på marketingbanan. Och sen dess så har jag varit helt såld på det. Hur kul som helst.
Snyggt.
Ja. Verkligen.
Intressant. Men vi glider in lite här då på dagens ämne som vi ska prata om. Ja. Vi har ju uppat det här lite som att vi ska prata om dark social idag och det här lite läskiga som marknadsförare att sluta mäta allting egentligen.
Exakt.
Och det är intressant då om man tänker på vad HubSpot kommer ifrån, det här med inbound, att det är de som liksom har myntat begreppet liksom med MQL:er och det är det som, det har liksom hamrats in som marknadsförare, att det är det vi ska mätas på. Så hur tänker du kring det liksom, givet liksom er roll också som HubSpot-partner nu och att det här är den nya verkligheten?
Jag tänker så här, antingen kan man tänka som HubSpot-partner, det finns ju ett gäng i Sverige och i Norden och i världen. Antingen kan man tänka så här att vi hamrar in det som HubSpot kommunicerar ut och så copy-pastar vi det som HubSpot har pratat om och det de pratar om och så för vi samma budskap vidare. Nu är jag lite elak här, men det får man vara. Eller så tänker man fritt själv. Och så tänker man så här, osett HubSpot eller någon annan leverantör av ett system, hur har kundernas beteende förändrats de senaste åren? Alltså, och jag har ju en resa och en erfarenhet från 7-8 år tillbaka där liksom det här med formulär, hela topp, middle, bottom of the funnel-tänket, MQL, SQL, liksom verkligen var the shit. Det var verkligen det här som var, nu har marknadsförarna kommit upp på den nivån som säljarna alltid varit. Nu kan vi mäta oss med dem, nu kan vi börja generera och bidra. Problemet, och jag ska komma till det, problemet är ju inte MQL, SQL, HubSpot, utan problemet är ju hur man jobbar med det här, därför att vi har ju inte slutat att mäta MQL-er och SQL-er. Vi säger inte till våra kunder att de ska sluta med det. Men vi säger också så här att idag kan man köra Tesla eller så kan man köra bensin- eller dieselbil. Alla kör inte Tesla idag. Det betyder inte att alla inte vill göra det eller jäkligt sugna och nyfikna på det. Många äger säkert Tesla-aktier. Men de kanske inte kör en Tesla-bil. Och jag tänker det här är lite samma sak kring det här med liksom det klassiska inbound-tänket. Och bara för en så här... vi är ju HubSpot återförsäljare, så jag vore ju, det skulle skjuta mig i foten om jag bara skulle såga hela HubSpot-tänket, därför att då skulle liksom trovärdigheten försvinna. Och det är inte det jag säger, utan jag säger att HubSpot är superrelevant för att mäta sig marknadsföring. Men kanske på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare, och kanske framförallt med en annan definition av, istället för att ha fem, jag har jobbat med så många kunder som liksom, du har en lista på 500 marknadskvalificerade leads, 4 stycken blir möten och ingen blir affär. Det är ju helt värdelöst. Jag har hellre en lista med 15 MQL där vi får 10 möten och 4 affärer. Och jag tror att det är där man behöver tänka om. Hur definierar man kvalificerade leads? Och hur tänker man i den här liksom köpresan, funnen, flywheelet som HubSpot pratar om? Och vi hade i våran podd faktiskt Chris Walker, för er som är intresserade av dark social och sådär, på Refine Labs. Alltså Demand Gen, de leder ju hela den här utvecklingen i USA. Gissa vilket verktyg de använder för att mäta sin marknadsföring. Han snackar ju skit om HubSpot i typ varenda poddavsnitt. De kör HubSpot själva. Och det är rätt intressant. Så att det har ingenting med verktyget att göra, utan det är liksom mentaliteten. Och någonstans så vill jag landa i, vad är det kunderna vill ha? Inte vad är det jag vill uppnå? Kunderna, du som kund, Pernilla, du bryr dig inte om hur många MQL jag vill ha den här månaden. Du vill ha en friktionsfri upplevelse. Du vill kunna hitta det du vill enkelt utan att lämna ifrån massa information. Så vad jag menar med det här att vi ska sluta mäta, det säger jag inte, men vi ska mäta färre saker med mer relevanta saker. Och sen ska vi inte vara rädda för att göra mycket mer som vi inte kan mäta, så länge vi gör jäkligt bra grejer.
Just det. Ja, jag har två tankar på det här ämnet. Eller jag har flera tankar, men jag har två tankar just nu. Den första tanken är att det är ju en sån himla process. Tänk vad vi har gjort mycket saker under så många år. Och äntligen så börjar säljare. Vi har ledningsgrupper med oss. Vi har företaget med oss. Det är så många som du börjar fatta. Vi har bra innehåll. Folk laddar ner det. Vi börjar mäta saker. Och sen kan vi konvertera dem. Och nu har marknadsförare börjat fatta. Men vänta lite. Vi ska inte göra så. Och då måste vi börja om på den här 5 år långa cirkeln. Att utbilda. Utbilda internt. Utbilda företag. Utbilda kunder. Och sen om 5 år, då kommer nästa sak komma. Vi måste ju kunna accelerera det där lite mer.
Alltså 100%. Och jag kan säga så här. Hade du frågat en vd eller någon person som sitter i en ledningsgrupp i ett bolag vad det viktigaste för dem är för 5 år sedan, och du frågar dem samma sak idag, så har inte det förändrats. Det är ju intäkter och marginaler för företaget. Sättet som förändras, det är hur vi kommer dit. Du vet, tredjeparts cookie, minskad mätbarhet, alltså du köper en Apple-mobil idag, default-inställningen är att du inte ska bli trackad. Du vill inte bli, alltså hur ska vi kunna veta vad folk gör och följa dem på samma sätt som tidigare om alla leverantörer och även vi kunder och surfare och prospects liksom inte vill bli mätta, då måste vi möta det på något sätt. Och min övertygelse är, och det har alltid varit det, men det blir väldigt tydligt nu, att se till att ha koll på vem kunden är. Ge dem jäkligt bra, gratis, värdefull kunskap som de kan ta viktiga affärsbeslut med. Då kommer de klicka på boka strategimöte eller boka mötesknappen. Eller som vi har i HubSpot, en möteslänk där du klickar, som ni säkert också använder. Du kommer in till en kalender och så bokar du ett möte. Där är konverteringen, där de berättar vilket företag, telefonnummer, skostorlek och allting däremellan. Men det finns en rädsla av att inte nu, precis som du säger, att under alla år så har vi kunnat mäta, nu ska vi inte göra det. Vad ska vi säga till vdn och ledningsgruppen och säljarna nu då, när vi ska ge oss mer marknadspengar, men vi vet inte vad det kommer ge? Det är klart att det är läskigt. Men enda sättet att ta reda på om det funkar, det är att ge det tid och se liksom, okej, vi körde inga webinars, nu kör vi webinars en gång i veckan under 2 kvartal. Och i slutet på året så har vi genererat 30% mer intäkter från nya kunder. Kan det ha någonting med webbinarien att göra? Kanske. Så låt oss fortsätta med det. Alltså det är läskigt. Men liksom...
Det är läskigt. Och det är ju precis som man behöver göra. För det är ju i slutändan intäkterna som är det handlar om. Men det som också blir läskigt i en sån sak. Det är att i en utopi så kan man ju tänka så att vi kör miljoner webbinar på ett år. Och sen så kan vi mäta någon typ av effekt. Men en marknadsförares vardag ser ut som att man gör 20 olika saker eller 50 olika saker. Och så vevar man lite i blindo då om man inte mäter. Så det är ju liksom den här balansen mellan vad kan man mäta som ger en fingervisning att man rör sig åt rätt håll. Och ändå liksom kan köra den här strategin att vi testar många olika saker och så skiter vi det som inte går bra och gör mer av det som faktiskt går bra.
Eller så gör man så här som, eller så gör man så här, vi gjorde så här 2019, och det var innan corona, körde vi en ganska intensiv period med webinars. Och det var innan corona, innan alla började köra webinars. Vi gjorde inte det. Vi la ner det typ så här 10 månader, för vi bara, vi skiter i det här liksom. Och då såg vi en effekt som direkt var en koppling till, vi började kolla sen, webinars, möten, intäkter, shit, här hände någonting. Och sen så landade vi i den klassiska konsultfällan. Vi är ju ingen stor organisation. Vi levererade, vi liksom jobbade med våra kunder, körde inte webinars på ett tag. Och då såg vi effekten att, ja men då fick vi inte så mycket bokningar, så mycket möten, vilket innebär att vad vi kommer, alltså då testade vi webinars och vi var övertygade om att det skulle ge någonting, och det gjorde det. Är det så att man tror att podden är en superviktig kanal, ja men kör podden i ett kvartal eller två och gör bara fokus på den och se vad det ger. Alltså jag tror man måste våga välja bort grejer, därför att du kan inte hålla på med nyhetsbrev, liksom communities, webinars, bloggar, artiklar. Alltså du kan inte göra allting om du inte är en väldigt stor organisation. För då vet du inte vad som funkar. Så jag tror, välj någonting som ni är duktiga på, som ni vet är bra, och testa det. Och det leder mig till nästa grej, som är så här, bloggar och artiklar. Ja, det är klart att folk läser fortfarande, men video, och nu snackar inte jag studioproducerad video. Video för mig är webinars. Video för mig är liksom online-event. Video är säljmöten. Att kunna dra nytta av video 2022. Och liksom, varje gång jag skickar en offert till en kund, det har jag gjort i flera år, i de flesta fall, då spelar jag in en video som jag skickar med offerten. Där jag går igenom offerten i en videoinspelning. Alltså det är det närmsta ett fysiskt möte vi kan komma, det är video. Vi sitter nu och tittar på varandra fast det är en podd. Och det är en jäkla skillnad mot om vi inte har haft en kamera. För ni kan se hur jag gör med mina händer, och jag kan se era reaktioner och allting sånt. Så video tror jag är någonting som är, eller det vet jag är någonting som är super. Alltså det borde man satsa på 2022.
Men det har varit uppe på kartan länge, tycker jag ändå, med video. Jag tycker ändå man kan se mer och mer, och jag vet ju att man pratar mycket om algoritmer föredrar det, och det finns många olika saker som förespråkar video. Och därför vill vi skicka med ett väldigt viktigt SEO-tips då, att se till att ha bra textfiler med i det där videoklippet, så det är sökbart också. För att det är ju faktiskt bloggar väldigt bra till, att få in rätt.
Absolut. Och där tänker man liksom, kör man en video så ska man ju skriva en text också för att det ska vara SEO-optimalt. Absolut, men sen är ju jag, och det här är jag säger inte att alla ska tänka så, men jag är så här, algoritmer, det är klart, är du smart så liksom LinkedIn till exempel, ja, mata algoritmerna, kör dina polls, skriv, kommentera här för att få länken till webb. Alltså jag blir galen på det här. Jag fattar att det funkar, jag fattar varför. Men jag tror faktiskt på fullast allvar, så tror jag så här, om jag liksom spelar in en video som jag vet är relevant, så räcker det att en marknadschef, vd eller säljchef tittar på den videon och köper något av oss, så skiter jag de andra 15 000 visningarna. Alltså så resonerar jag, och det är därför hela det här dark social och det här hemliga att man inte kan mäta, det gör inte mig så mycket, därför att jag jagar inte massa delningar och likes på LinkedIn, utan jag vill bara, så länge jag är hyfsat säker på att jag är relevant för min målgrupp, så räcker det att jag vet att förmodligen har de sett det här. För det är väldigt många som smyger omkring på LinkedIn utan att göra någonting. Och då säger man så här, vad dåligt med visningar. Jo, fast du kanske ändå har sett det. För av någon anledning, när man kör ett visst antal videos och man kör ett tema, och det där testar vi hela tiden, då blir det fler möten bokade och så gör vi fler affärer. Alltså det finns en korrelation där. Och ibland måste man våga bara hoppa och chansa. Sen jobbar vi med MQL, som jag sa tidigare. Det är inte så att vi har slutat med det, men vi har definierat om dem, och det är mycket, mycket färre än vad vi har haft tidigare.
Just det. Men vad heter det, vi sa ju lite kort i inledningen, Pernilla, vad dark social är, med exemplet att till exempel om någon skickar en länk i Messenger, att man tipsar någon om någonting vid sidan av där man har sett det, att man scrollar förbi ett inlägg och inte klickar på like men ändå blir inspirerad. Och det är ju lite min andra tanke här då, och det är ju det här, detta är det klassiska gamla typen av word of mouth, den jättevanliga tipsa en vän marknadsföringen som alltid har varit superrelevant.
Det är en jättebra observation, därför det är precis det som har hänt. Alltså någonstans har man ju gått liksom, så pendeln har slått för långt åt ena hållet, så att nu är man på väg tillbaka, och så känner man bara, ah, men vad fasen, Och skulle du fråga en säljare som kallar sig själv för relationssäljare, så är det förmodligen det de menar. Eller som de tror de menar. Det kan vi gå in på en annan gång. Vad ämnet relations... Det har jag mycket att tycka om. Men liksom, det är så här. Ja, men jag gör affärer med kunder. De köper de mig, så rekommenderar de mig till en annan kund. Och så köper de mig. Det går inte att mäta det.
Nej.
Alltså inte på samma sätt. Community är en annan grej.
Mm.
Det var som vi sa till er i början. Vi har precis lanserat en HubSpot-community nu i januari här. För alla som jobbar med HubSpot. Oavsett om de är kunder eller konkurrenter eller vad det än är. För vi vill att man ska kunna samlas där. Och det gör ju vi. Alltså det är klart att det vore ju kul om man kan hitta någon där som behöver hjälp. Som vi kan jobba med. Men huvudsyftet är faktiskt inte det. Huvudsyftet är att vi som jobbar med HubSpot ska kunna få höra direkt av kunder. Hur de diskuterar och vilka utmaningar de har. För att lättare kunna förstå hur vi ska kunna kommunicera. För att vara mer behjälpliga liksom, i de olika forumen som vi finns i de olika kanalerna. Så det finns många. Du hade flera exempel där. Community ytterligare sånt exempel som man inte kan mäta på det sättet.
Mm.
Det är spännande, det är läskigt, men det är liksom, för mig är det klassisk försäljning egentligen. Så här, gör rätt saker, prata med rätt människor, kommer rätt budskap, ja, men då kommer det bli affärer i slutändan.
Men det som är det härliga här ändå i allt det här som ni har pratat om en stund nu, det är ju liksom att det som marknadsföraren då ändå borde fokusera på är ju faktiskt marknadsförarnas core. Att skapa riktigt bra innehåll är ju det som vi pratar om här. Vi vet att det rör sig massa folk som vi inte kommer kunna identifiera, och det viktiga är att vi är där och, som ni säger, har rätt relevant budskap och att det är riktigt krispigt och bra. Då kommer konverteringarna i form av boka möte eller liksom man räcker upp en hand på något sätt i alla fall komma automatiskt. Så det borde man ju som marknadsförare ändå känna sig lugn i.
Om man känner att man har ett relevant budskap som gärna sticker ut lite och tar lite plats där ute och inte låter som alla andra, då kan man absolut känna sig trygg som marknadsförare. Eller så känner man sig lite kallsvettig för att man känner att fan, det är inte så jättestor skillnad på oss och våra konkurrenter egentligen.
Det är under ytan är det så alla marknadsförare tänker. Det är, bara
det är klart. Ja, men det är klart. Ja, men det är klart, man sitter där och tänker och så jämför man sig med alla andra, så tänker man, alltså vad gör vi annorlunda egentligen? Inte så mycket, men så försöker man och så här liksom. Men det är klart att det är det. Det huvudet på spiken är en så här, oavsett, och det här är någonting som jag också pratar väldigt mycket med säljare kring. Det är så här, ja, du är ingen marknadsförare, du är säljare, men det spelar ingen roll. Därför att det handlar om, det är ditt budskap som du för fram emot en mottagare. Om inte det resonerar med mottagaren, då kommer du misslyckas. Och jag bryr mig inte om du kallar det säljare eller marknadsförare. Om inte det mottas så som du vill att det ska mottas, så kommer inte det hända som du vill ska hända. Problemet är att ofta har man ingen plan, utan man kör sin megafon emot alla. Och så har man sitt introverta sätt att kommunicera på. Och så träffar man 4% av dem man skjuter på, så bränner man 96% istället. Så hela den här som också har varit väldigt under många ICP, du vet, ideala kundprofilen, du vet så här, hela den diskussionen, den är ju superrelevant. Alltså vi måste, och persona, stakeholder och allt vad det kallas liksom.
Och tänka långsiktigt då också, som du säger, att inte tänka att ja, men jag tar de där 4% och kör vidare med dem, men vad ska hända med de där 96? Alltså nurturing, det här, hur är jag relevant över tid och kommer med nytt innehåll då som kan intressera. Det är också långsiktigt. Där är ju marknadsförarna, tycker jag, i regel mycket, mycket starkare på att tänka långsiktigt.
Det är en klassisk motpol. Det har det liksom så här. Jag löpte en grej på LinkedIn för att ta någon sån här PowerPoint som jag hade från en föreläsning. Det var det så här, här är marknadsförare, här är säljare. Och så egenskaper, så här fem, sex olika egenskaper och motpoler. Och det är en sån klassisk grej, kortsiktiga mot långsiktiga. Du vet, boka möten, skapa varumärke, alltså bygga varumärke. Alltså, det är verkligen motpoler. Och det är det jag menar med att är du duktig och modern som säljare, då har du väldigt mycket marknadsföring i dig. Då har du fattat grejen liksom.
Precis. Det är väl det man brukar liksom ändå prata om som maskinen på något sätt. Att göra aktiviteter som skapar möten imorgon. Det kan ju vara så här att ja, men om du vill ha 5 möten imorgon, då ska du sätta dig och ringa. För du kommer inte få 5 möten imorgon av att göra en marknadsföringskampanj. För det händer inte då. Så det handlar hela tiden om vilket mål man har och vilken tidshorisont man har. Så det är väl jättevettigt att tänka på båda samtidigt. För det är ju faktiskt så att man behöver 5 möten imorgon också.
Så. Absolut. Och jag är den första som, jag är liksom, jag skulle fortfarande titulera mig mer som säljare än marknadsförare. Även när jag börjar liksom närma mig. Och egentligen vill jag inte skilja på dem så mycket heller. Men det är klart att har du ett relevant budskap, har du en telefon, får du tag, och det är det som är grejen, i rätt person. så är du tillbaka igen. Du vet, en marknadskampanj som rullar över 6 månader med ett relevant budskap emot många mottagare. Eller ett telefonsamtal mot en person med samma relevanta budskap och du får tag i personen. Det är klart att du snabbare når ett möte på telefon. Frågan är hur effektivt det är i relation till andra saker. Det är där utmaningen är idag. Du vet, och jag älskar hela cold calling. Och du vet, så här, jag tror verkligen på det. Men fan, det är tufft att få tag i folk idag. Det måste ha något annat också.
Precis, och det är där det datadrivna kommer in och blir det väldigt bra komplement ju till sälj. Om man har lite mer att gå på, som du säger, det blir en varmare dialog, något relevant att lyfta upp liksom.
Exempel på mätbarhet är till exempel så här. Jag postar någonting på LinkedIn. Jag har en lista i HubSpot som är target accounts. Det kan man ju ställa in. Liksom här har jag mappat över det här nyckelkonton som vi ska bearbeta under det här kvartalet till exempel. Jag har en lista där. Jag har ett antal personer som jag ska bearbeta. Klassisk sälj är ju så här, ja, men det är 5-8 eller till och med 10-12 personer på stora organisationer som man behöver nå för att kunna göra affär med dem. Jag har listan i HubSpot. Jag postar saker. Jag har gjort min research. Jag postar saker på LinkedIn. Och så ser jag att marknadschefen på ett av de här bolagen har varit inne och tittat på min profil på LinkedIn. I vilken rapport i HubSpot syns det? Ingen. Är det viktigt att min köpare på ett ICP, liksom nyckelkonto, har varit inne och tittat? Förmodligen ganska viktigt. När jag sen ringer henne eller honom eller återkopplar och vi får till ett möte. Alltså, det är det jag menar. Alltså, och med det sagt så ska vi ju inte sluta med den klassiska liksom inbound-tänket och Emma-tänket och sådär. Men det är ett sånt exempel som för mig värderar jag det besöket på min profil ifrån en potentiell köpare mycket högre än 5000 visningar på ett inlägg där snickare och plåthantverkare går in och tittar på mitt inlägg. Jag säljer ingenting till dem.
Nej, och där har du ju gjort liksom struktur och segmentering och har koll. Liksom. Det börjar ju där. Och rätt systemstöd så att du vet. Yes. Det är det liksom. Exakt. Det, ja, man måste ha datan. Liksom. Exakt.
Men det här är ju lite in på ett ämne som vi har haft uppe innan i podden. Och det har ju varit demand gen, superhett ämne. Kommer säkert vara ännu hetare under 2022 än innan. Lead gen lämnar vi lite bakom oss. Vad tänker du kring öppet och låst content? Vi slår ju rätt så mycket hål på det där med låst content tillsammans med Adam Holmgren innan jul. Och jag tänker mig att du är inte av en annan åsikt, så att säga.
Vi kommer släppa vårt första webbinar den här veckan som den titeln, då kommer ni också få svar på det. Vad jag tänker kring det. Men,
cliffhanger.
Ja, cliffhanger. Men självklart, vi har ett webbinar från 2019 som heter Öppna portarna till ditt content. Liksom. Släpp loss det här. Vad fan, ska vi sitta här? Och det här är också så här klassisk sälj- och ledningsgruppsrädsla. Ska vi sitta och hålla på våran kunskap? För att tänk om någon kopierar oss och tar det vi kan och gör det själva. Ja, men alltså, om du är rädd för det, då har du helt andra utmaningar. Så svaret på det, släpp, alltså, förutom jag vill boka möte med dig, jag vill träffa er, jag vill prata strategi med, jag vill höra hur ni jobbat med andra kunder. Absolut, fyll i ett formulär, berätta lite var du befinner dig i din resa. Berätta hur mycket budget du har till och med, när du har kommit dit. Du vet, när du står i butiken med kortet och ska köpa den där väskan, eller i mitt fall datorn, eller liksom klockan. Ja, men då svarar jag på ganska mycket frågor. Men när jag går utanför och tittar in i fönstret och inte riktigt vet, alltså då kommer jag inte lämna någonting ifrån mig. Så att svaret på den frågan, nej, släpp loss allting. Vi har själva gjort det precis nu. Gå in på våra webinars. Jag tror att 99% av alla är ungatade nu. Så att ni som lyssnar, straxis.se, kunskapsbank. Du behöver inte ens lämna mailadress. Det är bara plöja alla webinars. Och de ska upp på YouTube och överallt. Liksom. För vi tror så starkt på det här. Så att, nej. Och Adam är... Jag har precis connectat med honom faktiskt. Men han verkar grym. Vi ska säkert snacka lite mer också. Men han har rätt fokus.
Ja, verkligen. Men anledningen till min fråga är att du har ju pratat om det här med hur man faktiskt kan mäta upp ändå. För det är ju så att när man har mer saker låst, då får man in mailadresser, man kan börja tracka, man ser var de kommer ifrån, man kan följa hela resan på webben. Supersmidigt ju. Men när man inte kan det, så hade ni börjat ställa en fråga efter den här sista konverteringen. Vad är det för någon fråga ni brukar ställa?
Det är, hur hittar du oss?
Just det.
Alltså hur hittar du oss? Och det har vi testat lite olika. Men helst ska det vara fritext. Det är lätt att tänka där också. Jag tror vi fortfarande har så. Vi ska uppdatera det. Men vi har ju så här alternativ. Från typ så här community, podcast, LinkedIn, sociala medier, word of mouth, alltså referens. Mm. Men om du lämnar den öppen och helt fri. Nummer ett så blir du förvånad över vad folk skriver där. För det är inte alltid det du tror. Och fler än du tror. Och där kan man fråga sig också om den ska vara tvingad eller om den ska vara liksom valfri om du behöver fylla i. Och vi testat båda också. Och i de fall där vi har den som valfri så är det åtminstone en tredjedel om inte fler som svarar på frågan fast de inte behöver. Och det säger en del. Det är så här liksom, jag lyssnar på din podd. Jag lyssnar på Olivers podd. Jag tyckte avsnitt 75 där ni pratade om ideala kundprofilen var jäkligt spännande. Och så går jag in i Hubspot och så tittar jag. Så ser jag att den här personen är försäljningschef på ett bolag som vi vill jobba med. Alltså 1+1 blir 400 liksom. Det är ju det bästa som kan hända.
Men det är ett sätt den att få till det här med leadkälla då ju. Mm? Ja, att kunden själv uppger sin leadkälla på något sätt. Intressant.
Och som sagt, man blir förvånad över vad de svarar faktiskt. Vi har fått svar som, jag har inte ett exempel i huvudet, men svar som inte ens visste fanns liksom. Ja, shit, okej. Okay. Där borde vi göra grejer liksom. Varför finns vi inte där?
Ja. Men Oliver, jag är lite nyfiken. Vi har varit inne på det här med webinars ett par gånger nu. Och jag vet ju att ni har en plan här nu för våren. Ganska diger webbinarplan. Och ni har ju kört mycket kring det. Vad skulle du säga har varit ert framgångsrecept? Är det liksom framförallt att ni liksom har hållit i och liksom kontinuerligt, alltså folk vet att strax är de kör webbinar. Jag ska gå in och kolla vad de har snackat om det senaste. Eller vad skulle du säga är framgångsreceptet för er kring webbinar just?
Jag tror det är klart att det är bra att man har hållit i och varit långsiktig och sådär. Men jag tror snarare, går man in och kollar på våra webbinar så kör vi mycket giffar. Vi kör lite så här, vissa av dem är så här, du vet när vi la ut dem, bara, kan vi lägga ut den där? Är den okej? Okay? Liksom, kör, ut med skiten bara. Så har vi resonerat. Och det innebär att vissa, alltså vi är ganska, om man säger vassa eller kanske till och med balansera på gränsen för vad vissa kunder skulle tycka är okej. Alltså inget olagligt, inget, ja men ni fattar. Men alltså så här, väldigt så här in your face, väldigt tydligt positionerat. Det tror jag har varit en framgångsfaktor, därför att vi ser ju också att de som är med på våra webinars och feedbacken vi får är just det, att fan vad skönt att ni tar plats så att ni liksom vågar. Du är tillbaka till content igen, att ni vågar kommunicera på det här sättet. Att ni liksom, du vet, vi har haft flera exempel där vi egentligen har sågat, du vet, vi sågade marknadschefer i ett avsnitt, vi sågade säljchefer i ett annat avsnitt för att alla är värdelösa och de gör helt fel grejer och jobbar inte som de borde göra. Och antingen så känner man sig träffad som marknadschef eller så känner man, fan, ni har ju helt rätt, alltså det där jag tänkt på själv, det var lite roligt presenterat, men det gör lite ont när ni säger det, men det var ett spännande webinar. Så jag tror att förutom att vi har hållit i så är det liksom att vi tar en tydlig position och försöker liksom göra lite roligt av det också. Jag tror så här, det ska inte vara så jäkla tråkigt, det är så många speciellt då eftersom alla har kört det här ett tag. Det är ganska många svintråkiga webinars där ute, om jag får lov att säga det. Alltså, väldigt tråkiga. Produktfokus, monotoma personer som inte ens vill sitta framför kameran, som blir tvingade dit. Alltså, ha lite kul!
Gud, men Maru! Så här,
ska du göra det här så ha lite roligt. Eller ta dit någon person som tycker det är roligt. Alltså, det tror jag är så här nyckeln. Bara för att du kan jättemycket så ska inte du sitta framför kameran.
Men det låter ju som att det är en kombination av humor och att ni även då har vågat utmana också en hel del liksom, i kommunikationen. Ja.
Och sen kommer vi köra lite blandat nu under våren här, men det har varit mest jag som har suttit framför kameran. Och det, alltså jag har gjort föreläst mycket och sådär. Jag är ju jättebekväm framför kameran. Och jag tror att de som tittar på webbinarien och lyssnar, de känner det. Och jag tror att det är en väldigt viktig aspekt att man ska ha en person som känner att det är roligt och som känner sig bekväm.
Verkligen. Jätteviktigt. Men kul det här du sa om giffarna också. Jag har ju verkligen tänkt att det är ju Struct Sales kännetecken på något sätt. Så det får ni inte sluta med, giffarna.
Men sån grej är jätteroligt. Ja, men det uppskattar vi. Sen är det vissa garanterat som inte har sagt någonting som tycker att det är, fan håller de på med. Nej, men ni kommer nog inte jobba med oss.
Ja, härligt. Tack så jättemycket Oliver. Det här har varit ett roligt poddavsnitt att spela in. Jag tycker vi har skrattat väldigt mycket. Stort tack för att du ville vara med.
Jättestort tack till dig, Oliver. Och tack till dig som har lyssnat. Tyckte du det här var spännande och intressant så ska du lyssna på nästa avsnitt. Prenumerera eller följ oss på den plattformen som du lyssnar på.